Du lyssnar på Norra Saltkråkan, en podd om en skärgårdsö i Stockholms norra skärgård. Ön blev känd i mitten på 1960-talet eftersom Saltkråkan-filmerna spelades in här. I podden ska vi berätta om Norras invånare från förr och om oss som lever och längtar dit nu. Min släkt flyttade till Norra på 1830-talet från närbelägna Sundskär. Min morfar Gunnar Sjöblom är född här i slutet på 1800-talet och jag heter Mikael Ek och är sommarboende på Norra. Här är jag nöjet att tala med min granne Janne Wahlström som kom till Norra i mitten av 1950-talet. Han berättar om hur man tog sig till ön, om ormarna på Åsmansboda, om Norra idrottsklubb och mycket mer. Men vi börjar med att Janne läser ett utdrag ur en mordhistoria som utspelar sig på Norra i mitten av 1900-talet. Hej, välkommen Janne.
Tack så bra. Jag tänkte börja med att läsa en liten avsnitt i en bok som kom ut 1953 och handlar om Norröra. Men jag tänkte inte tala om vem som har skrivit boken och vad den heter än så länge. Men en del kanske känner igen texten, andra inte. Och då får de något nytt och kanske ta reda på mer om. Och det är så här, Norröra är en ganska liten nu, blott omkring 3 kvadratkilometer i norra delen av Stockholms skärgård. Den ligger tillräckligt långt ut för att man ska få känning med öppet hav och tillräckligt inomskärs för att innanför sina stränder bära en särdeles tjusande och omväxlande flora. Jag tror man kan räkna in de flesta av alla våra lövträd förutom gran, tall och en. Så här vid midsommartid är naturen alldeles särskilt insmickrande. När öns talrika syrenträd är översålade med jättelika blomklasar och konvaljer och gullvivor gör sitt bästa för att dölja det faktum att gräset här är alldeles extra grönt. Här skulle han vistas, den stockholmsky som sa då tanten att det gröna trafikljuset inte kunde bli grönare. Faunan är det inte heller något fel på. Fågellivet är så rikligt som ett fågelskådaramatör som jag kan begära. Och ön har former av en triangel med starkt intryckta sidor. En treördig stjärna skulle man kunna säga. Det är blott den sydvästra triangelspetsen som har bebyggelse. En trivsam blandning av gamla fällfärdiga ladegårdsruckel, självbyggda kåkar vars yttre bär spår av hårda vinteröden, små nästan professoriska stugor samt moderna gedigt byggda sportstugor. Det senare har på grund av utrymmesbrist dragit sig uppåt utefter öns västra sida. Skogen som fyller öns största del har sträckt ut sina armar efter dem liksom för att fånga in dem. Men ännu dominerar naturen här av leende ängar och buskrika gräsmarker.
Fin beskrivning av Norra.
Ja, vi får återkomma vem som har skrivit den här boken. Ja. Lite senare kanske.
Men det är i alla fall en... man däckar
det. Ja, vi kan ju i och för sig ta det direkt om så slipper lyssnaren under allt för länge. Jo, författaren heter Fale Burman och boken kom ut 1953. Mm. Och han var hyresgäst med sin familj, hustru och 2 söner och hyrde ut av Nymans, alltså bondgårdens, ja, den största bondgården på Norra vid den tiden. Och den fastigheten som Nyman bodde i var i den fastighet som Högsander bor i idag. Och bakom det stora huset fanns ett mindre hus, vitt, och i den bostaden hyrde Fale Burman med familj några somrar. Och den här boken som vi citerade en bit ur, den heter Spin, spin, mördaren min.
Oj.
Och är en deckare som utspelar sig på norröra vid midsommartid. Och det är en del mord i den, och ett av morden sker vid Bybackabrunnen, där en kvinna dränks, kan man väl säga. Och jag kan ju passa på att läsa ett litet stycke just kring den biten också. Spåren ledde runt muren och rakt mot plattformen av cement som höjde sig några decimeter ovanför marken. Den utgjorde brunnens ovansida, och i mitten av densamma låg den halvt mörknade brunnslocket. Spåren slutade vid brunnen. Vi hade stannat och stod i en halvcirkel och bara stirrade på brunnslocket, som det varit locket till allt magiskt. En plågsam evighet förflöt utan att någon förmådde uppbringa så mycket som behövdes för att lyfta på locket och uppdaga den hemliga sanningen som alla väntade att finna där under. Slutligen lutade sig Reidar ned och lyfte undan locket. Han böjde sig över brunnskanten och lyste med det svarta hålet. Han lyste i det svarta hålet. Jag hörde hon dra ett djupt andetag. Även jag såg över kanten och måste kika över Reidar axel för att komma åt och se ner i brunnen. Jag såg en kropp ligga där nere bland halvannan meter från kanten. En kropp iförd ljus klänning och mörk kappa. Brunnen smalade ganska kraftigt längre ner, varför flickan antagligen fastnat innan hon nått botten.
Oj, ja.
Ja, så kan det gå till. Mm. Det kan man ju tänka på när man hämtar vatten vid Bybacka.
Mm. Nu men, är det en pump där, ja, som man ser pump, inte ner. Men,
på den tiden var det ett brunnslock och man fick ta hink för att komma åt vatten.
Mm. Och det var ju den gamla brunnen från den gamla byn.
Ja,
också.
Det var det säkert. Ja. Och det var ju känd för väldigt bra vatten. Så det var många som hämtade det där.
Mm. Mm. Jo, och nu finns det ju en ny deckare på Norröra då.
Ja,
mord på Norröra. Och den är ju också runt midsommartid.
Ja, det är ruskig tid. Fast det är ju vackert.
Mm.
Det händer saker.
Ja. Herregud. Ja, en liten ö, men hur många mord lyckades de få till i den här boken?
Ja, jag minns inte. Det var ju så länge sedan jag läste boken, men det är åtminstone ett par, tre stycken tror jag.
Ja, då, ja. Den här moderna deckaren slår ju det med... Ja,
ja där typ, var det hemskare tider.
Mm. Ja, det var inte många kvar på några efter det.
Nej.
Ja, spännande. Det är några böcker som är skrivna på några i alla fall.
Ja, absolut. Ja.
Och även så har vi ju en annan bok av Gunilla Lind Persson. Har du läst den?
Nej, det har jag inte läst.
Den är Hemåt över isen.
Okay.
Den är också handlar om norra. Men när kom du, eller din familj rättare sagt, till norra?
Ja, vi kom hit 1956 till sommaren. Och ja, det började väl egentligen med att... mina föräldrar, de hette Arne och Elsa, de var på Rödlöga. Jag vet inte hur de fick upp ögonen för Rödlöga, men de började vistas där på 40-talet och hyrde där utan någon fiskare. Och jag tror att de första åren bodde i samma hus som idag ägs av Anita Englund. Ett stort vitt hus ganska nära Ångbåtsbryggan. Och där hyrde de, och så småningom så fick de hyra en sjöbåt ute på Rödlöga Storskär, eller Åsmansbord om man så vill. Och den fiskare som de hyrde av lät dem låna en mindre snipa, kan man väl säga, med inombordare. Så de transporterade sig själva ut till Åsmansbord.
Från
Rödlöga då. Mm. Och på den tiden så ångbåten gick ju bara till Svartlöga. Den kunde ju inte komma in till Rödlöga för det var för trångt inlopp där. Och så hade det väl svårt då, eller nästan omöjligt kanske, att vända runt inne vid ångbåtsbryggan där. Så att det var ångbåt till Svartlöga, och sen blev man hämtad utan någon från Rödlöga, förutsättningsvis någon fiskare då, för transport ute i själva Rödlöga. Så det var ju lång resa om man sen dessutom skulle åka vidare till Åsmansboda.
Men hur tog man sig då till Svartsaga? Alltså åkte man då
från... Ja, då åkte man från Stockholm, alltså Nybroviken då.
Med... Kanske en 6-7 timmar då?
Ja, för... det var det absolut. Ja, så att, nu vet jag inte om de åkte dit över helgerna. Det var väl inte så troligt eftersom de hyrde. Utan det var väl på semester man var där då. Och, sen så... Så jag tillbringade mitt första levnadsår i den där sjöboden där ute. Och det var ju rätt mycket orm på Åsmansboda. Så att jag kröp omkring där på det här golvet i den där sjöboden. Och rätt och var så kom det en huggorm krälande bredvid mig där. Och min mamma var väl inte så begejstrad över det där. Så att hon tyckte att vi ska nog inte vara så mycket mer. Utan då hyrde de mina föräldrar på Rödlöga. Utav... familjen Blomqvist. Jag tror han hette Fritjof Blomqvist i förnamn. Han var ju fiskare och där hyrde de väl fram till 1952. Och men då drabbades ju Rödlöga av en tragisk olycka och där även Söderö på sitt sätt var inblandad, för han Blomqvist och en person som heter Söderman. Och jag tror att det var Gösta Södermans pappa.
Alltså Gösta från Söderö?
Ja, exakt. Mm. Och de skulle ju gå ut och ta upp net och tog väl... Ja, de tog inte den stora båten, de tog någon mindre båt. Och det var ett plötsligt storm så att de försvann. Och återfanns aldrig. Och,
det var utåt Röd?
Ja, de var på utskärgården där och... man hittar, vad jag vet, hittar man inga spår efter varken båt eller dem. Så att det är väl en gåta egentligen vad som hände. Men borta var de ju. Och Gösta Söderman, sonen sen, han omkom ju på samma sätt snart 10 år senare.
Just det. Eller nu för 10 år sedan.
Ja,
just det.
Och sen så, ja, då var det lite som mina föräldrar tyckte. Geisen gick lite... ut och tyckte att det var så kul att vara där längre. Och då hyrde vi nog en sommar på Gås utanför Saltsjöbaden. Och sommaren 1955 då hyrde vi på Yxlan, vid Yxlevik. Och det var då som de fick ny som Norrör här, och att det här stället var till salu då. Så vi åkte ut och tittade, och sen var det norra för hela slanten efter det. Så det var första sommaren jag var, det var alltså 1956. Jag kommer ihåg det väl för jag började skolan till hösten.
Ja, ja. Ja. Och ni köpte av en familj?
Ja, Wenderström hette de som hade fastigheten då. De hade, jag vet inte, de hade ungefär bott kanske 10 år eller någonting. Och,
men det sägs ju att det var den här spionen Stig Wennerströms bror.
Ja, jag har hört det också. Jag har inte lyckats få det bekräftas, men det är inte helt osannolikt, för att spionen Wennerström, han hade ett andra namn, Konstans. Och det är ju inte så vanligt namn. Och brodern hade också Konstans i sitt förnamn då, som ett bihang så att säga. Så att det är väl inte helt osannolikt att de var bröder. Men jag vet inte då mer om just det.
Han var ju aktiv spion mellan 1948 och 1963, ja, då innan han greps där.
Han var ju vid flyget där, och sen var väl då militärattaché och lite sådär. Så att...
ja, det är väl ingen levande person som har träffat honom här ute kanske, men...
Nej, det var ju så länge sedan. Så att, många har väl passerat tiden. Så att säga.
Men var bor ni på Norra då? Beskriv det.
Ja, vi bor ju på Udden då. Eller det också kallas Valdemars Udde. Och ett brunt hus då med en grön häng som vetter mot havet om man så säger. Och i vyn då så har man ju tättgrundet då närmast utanför. Så att... så det är strax norr om själva byn då, Måsberg. Där är det beläget.
Ja, det har varit mycket förändringar på ön också under de här åren förstås.
Ja, alltså det var inte så mycket sommarställen. Men när byggnadsplanen gick igenom, vad kan det ha varit? Jag vågar inte svära, men kan det ha varit på 70-talet? Då kom ju byggnationen igång här, så att då byggdes ju väldigt mycket fritidshus där.
Men de flesta husen här på udden, för ni var ju omgivna av min släkt här.
Ja, så att det var väl två... Jag skulle gissa att de flesta husen här... Vårat hus är byggt på 30-talet, tidigt 30-tal. Och jag skulle tänka mig att de flesta andra husen här på udden kom väl till tidigt 50-tal eller sent 40-tal. Och det var väl bara två tomter som var det var tre tomter som var obebyggda när vi kom hit. Dels den här där vi sitter nu då, hemma hos dig Mikael. Den byggdes väl någon gång på tidigt 60-tal. Och sen,
ja, 57.
Ja, 57 kan vara. Och sen Maj-Britt Madeleines mamma, de byggde väl strax efter kanske tidigt 60-tal.
Jo. Hur var det att ha den här släkten runt omkring sig då?
Ja, det var väl ingen större fara med det. De skötte sitt, vill jag få säga. Men ja, vi umgicks en hel del naturligtvis. Men och de var ja, som grannsämja i största allmänhet där ibland. Vissa spörsmål dök det väl upp, men på det stora hela så funkar det väl bra, måste jag säga. Så att vårat hus var väl det första då som hamnade i det här området, kan man säga. Och det var ju en avstyckning från Nymans hemma då, men det var ju föregångare, jag tror han hette han Johansson, tror jag, som hade gården där inne.
Ja, just det. Ja. Mm. Som var bonde innan.
Ja.
Mm. Men hur var det att ha en bondgård på ön? Alltså det är ju, idag har vi ju ingenting, idag har det ingen som har djur ens.
När jag kom hit då var det tre stycken som hade djur, alltså kor då, och det var ju framförallt Nymans då. Honom kan man kalla för storbonden nästan här då, men han hade väl, ja, det var nog 10 kor ungefär. Och hade och en tjur då, och så två hästar. Pontus och Pärlan, vill jag minnas att de där hästarna hette. Så att sen hade ju styrman Henry Sjöbloms familj, de hade väl ett par kor, och så Jim Andersson hade väl, han hade väl några fler, kanske 4-5 kor. Och de gick ju mest och betade deras kor, alltså på ängen där nere mot Öjansgaten. Där,
ja, ja. Mm.
Men Nymans kor gick ju ofta uppe på ängarna här och, mellan udden här, om man så säger, och Bybacka, för de var ju obebyggt där.
Mm.
Men det hände rätt ofta att korna rymde. Staketet var inte så bra på den tiden. Det var nog gärdsgård på våran tomt där. Och kom korna ner och betade på våra ängar. Och vi tyckte ju att det var kul, men han bonde Nyman, han svor dem det. Så han var väl mindre glad, så att säga.
Lyckades du lära dig mjölka någon korna?
Nej, jag fick inte. Men jag var ju inne i lagorna där han mjölkade. Så han har ju kalvar och kättar där. Så att ibland så skickade han en stråle mot kalvarna som en vattenpistol, fast det var spenis där.
Mm.
Så att, ja. Så det var ju mycket liv då.
Men ni köpte mjölk hos honom också?
Ja, där fanns det ju så att man kunde antingen morgonmjölk eller kvällsmjölk. Och vi, av någon anledning hade vi kvällsmjölken, vilket jag inte uppskattade något speciellt. För jag skulle hämta den där mjölken. Då skulle man släpa den där mjölkkanna på kvällen, och det var ju inte så jättekul. Men jag lyckades i de flesta fall komma hem med mjölken utan att spela ut alltihopa. Men då, de hade ju i det stora huset de bodde i då, så var det ju en veranda eller entré utrymme där, och där hade de en slags pinsoffa där mjölkflaskorna eller baljorna stod då, med alla namnskyltar som man hämtade in då, så betalar man väl vid tillfälle där, så att säga.
Men man undrar, de sålde mycket mjölk till alla som bodde här på sommaren, men man undrar vad de gjorde av all mjölk på vintern.
Ja, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte.
För sålde de ost eller sånt där?
Ja, ost vet jag inte om de gjorde, men däremot smör. Jag tror de gjorde smör själva faktiskt där. Och, jag vill minnas att det var lite extra saltat jämfört med köpt smör i stan. Så att, men ost, det ska låta vara osagt.
Mm.
Jag vet inte om de hade några grisar. Jag vet tveksamt, men jag tror de hade höns i alla fall. Det fanns ju en hönshus ner mot den så kallade Gröna gången eller Gustav V:s väg om man så vill.
Så man kunde köpa ägg och sådär också?
Ja, jag tror det. Alltså. Mm. Men, för det mesta så köpte man nog äggen i affären faktiskt. Som fanns på den tiden.
Just det, det fanns ju affär här fram.
Ja, det låg ju alldeles nästan en grannfastighet där till Nymans då. Och Rut Sjöblom hette hon som drev affären och tillsammans med sin, det var min bror tror jag, Nils Sjöblom, Nisse Sjöblom. Och de hade ju en affär och ja, det var väl egentligen en sommarbutik. Alltså, men man kunde väl handla lite om man knackade på vintern, men det var väl ingen större mängd på varor just då. Men...
Ja, det var inte så många bofasta.
Nej, jag vet inte hur många det var, men det var väl kanske, kan det vara 10 stycken.
Mm. Ja. Men beskriv affären lite då, för dina minnen.
Ja, alltså det var ju en rundvandring här på Norra för 1 eller 2 år sedan och då hade vi möjlighet att gå in och titta gamla affären. Och ja, utrymmet var så ganska likt faktiskt. Det var ju inte så stort. Jag vet inte hur många kvadratmeter den där butiken kunde vara, men 20 kan det vara det, 20-30 kvadratmeter.
Men finns det fortfarande kvar med diskar?
Ja, så det var några diskar kvar där. Och det roliga var att då var det ju en dörr, ytterdörren var ju med glasruta. Och då var det en rullgardin där. Och den finns kvar fortfarande. Fast den är neddragen och stängt. Då kan man ju förstå att det inte... Så det var ju lite kul där. Och sen hade de i lager i andra halvan utav butiksbyggnaden, om man så säger. Och där var det väl ett litet bageri för mig, att de sålde bröd, nybakat bröd. Och...
Ja, just det, var någon syster eller någonting?
Ja, jag tror att det var Nisses syster, hustru. Jag minns inte riktigt det. Men jag kommer ihåg det. De hade några bullar där som vi kallar för norrbullar som var extremt goda. De smakade vanilj. Och då var vi ju rätt förtjust att köpa där.
Ja. Men så att fans är, det är ingen som bor där nu alltså, utan det är...
Nej, de bor ju då i Rus gamla hus som äger det, vad jag förstår. Och sen sålde de ju bensin då, och det skötte ju han Nisse om, så man konkade dit, tog väl båten in till Måsberg, så släpade man den där jeepdunken upp och fick den fylld där. Men då fick man gå ner mot ängen där, alltså, innan man kommer till Gröna gången då, om man så säger, mellan från Panget, om man fortsätter den vägen norrut då, så hade han ett skjul eller någonting där han förvarade bensin i sådana 200 liters fat som han handpumpade upp i det man, dunken man behövde
okay.
på fylld. Sen släpar man den där dunken ner för Måsberg tillbaka i båtet. Men det funkade. Sen tror jag Jim Andersson sålde bensin också. Han hade någon pumpstation vid Ångbåtsbryggan och röp plåthistoria.
Ja, men jag kommer ihåg någon sån grej, även om det inte användes när jag var barn.
Ja. Men det försvann. Det hade varit kul om det var kvar på sätt och vis. Men, ja, det var ingen som tänkte på det då. Så att sen Nyman köpte ju traktor. Jag tror Nisse Sjöblom också var tidigt ute med traktor. Så han drog och hämtade varorna med en gammal cykelkärra nere vid Ångbåtsbryggan och drog det upp till affären. Där, så det var ganska mycket jobb. Och så åkte han ju med egen, han hade ju en skötbåt som han åkte in till fastlandet. Eller, ja, Fällgata var det väl egentligen på den tiden. Och hämtade varor, så det var mycket släp.
Var det så de fick ut varorna? Eller var det på ångbåten också?
Ja, det kom med ångbåten. Alltså, sen så kom det ju en... bryggeribåt, bryggarbåt som levererade läsk och pilsner och, men där kunde ju även andra boende på ön gå och handla direkt. Jag undrar om det hette Gambrin eller någonting, den här båten. Sen Nymans traktor var man lite begeistrad för det var en amerikansk tillverkad här, det hette Formal och motorn satt på sidan liksom. Det var inte mitt för förarplatsen. Den var förskjuten åt ena håll. Jag tror att den satt till vänster om man såg från förarplatsen. Så det var en unik skapelse på det sättet att de kom på. Jag vet inte om det var för att man skulle ha bättre sikt när man plöjde eller något sådär. Men de var lite udda i alla fall.
Men vad använde de? De använde till att plöja?
Och... ja, jag tror att han skaffade nog den ena hästen dog. Den där Pärlan dog och då införskaffade han den där som ersättare istället för en annan häst.
Men vad odlar de så att säga här då?
Ja, ja. Jag tror att det var nog ingen sed utan det var potatis.
Mm.
För att det var väldigt bra jord här uppe. Det var ju sandjord. Alltså, och jag tror att det var King Edward han odlade. För det var lite rödfläcken där på potatisen. Och ja, det var ju suveränt god att bara äta med smörklick. Det var ju rena delikatessen. Så att potatis var nog företrädesvis det som odlades. Att han kunde sälja och även för eget bruk naturligtvis.
Ja, du var kompis med hans son också?
Ja, han hade ju en son där som hette Rai. Han var väl ett par år äldre än mig. Och ja, vi umgick en hel del där. Och det var lite kul. Det var en gång när jag var för min första barn för min film faktiskt. Och då skulle han... jag var inte, jag undrar varför jag var tillfrågad och hänga mig uttaget, för de andra var ju äldre än mig, men i alla fall så Alrik Sjöblom bodde ju nästan vid Ångbosbryggan, hade två döttrar och de var väl jämngamla eller kanske till och med något år äldre än Rai alltså. Och jag var ju 13 år och de frågade om jag skulle hänga med på bio. Ja, jag var väl inte så jättebegejstad först, men ja, för 17. Och då bara så, då skulle vi åka iväg med vi fyra då med en rodbåt som Alrik ägde med en sån här gammal utombord Archimedes med snörstart. Och men när vi kom då halvvägs till Fällgatan, vi skulle ju till Fällgatan och sen skulle vi väl gå eller lyfta till bion som låg i Stämmarsund där. Då la ju motorn av lite på fjärden så att men vi vände ju inte tillbaka hem utan vi fortsatte och ro till Fällgatan. Och sen så småningom kom vi ju till bion och jag såg väl lite ung ut då, men då sa Rai till vaktmästaren där som skulle kolla biljetterna, för han kände väl honom, att jag var hans yngre kusin. Så jag kom in på den där föreställningen och såg filmen som hette The Come to Kujura med Gary Cooper. Det var någon västernfilm som utspelade sig vid förra sekelskiftet. Och,
men det var samma bio som är idag då?
Ja, den har väl haft lite ups and downs den där bion, men jag tror att den ska ha en nystart i år här alltså, faktiskt. Och det är ju en stor träbyggnad som man inte kan missa om man kör vägen där tvärs genom Blidö, som är i Stämmarsunds brädgård på ena sidan och så har man ju bion på vänster sida. Och det där, då körde ju vanliga föreställningar, men det var två pauser för att de skulle ladda filmkameran.
Ja, för att byta rulle.
Ja, ja visst. Mm. Ja. Och då sprang alla ut och köpte godis och läsk där. Så att, ja, det var rätt kul. Ja, sen var det väl mindre lustigt när vi skulle tillbaka hem. Då fick man ju ro hela sträckan där. Så kom vi hem rätt sent där. Ja, det gick bra. Att, ja. Ja, det var lite friare tyglar när man var på landen mot i stad.
Ja, idag skulle väl någon bli helt galen som förälder. Och om man skulle komma hem mitt i natten.
Ja, visst.
Och ro hem och sådär.
Ja, och jag menar, det var ju ingen som utav oss i den åldern. Det var ingen som hade flytväst på den tiden.
Nej.
Däremot då, när man var 12 år så fick ju alla, hade ju nästan en egen kniv. Mm. En slidkniv man hade, och jag vet inte om det var skavtrörelsen som hade imponerat. Det var innovation att alla skulle ha en kniv. Och så var man än satt och man var ute, tog man tag i en pinne och började kreta på så det skulle bli en spets. Men sen gjorde man ju ingenting. Man skickade den pinnen in i skogen. Så var det ny pinne nästa gång.
Alla var ju duktiga på knivar på den.
Ja, det skulle ju ingen ha idag. Liksom, så här. Mm. Men sen när man varit lite äldre och var tonåring eller upp och kan ha varit 14-15 då. Då la man ju det åt sidan. Då var det lite nästan töntigt av kniv.
Ja, idag blir det lite tvärtom där.
Ja, det är väl ingen som vågar ge barnen en kniv. Det kan ju missuppfattas.
Men det här med att bo på en ö då. Det är ju lite annorlunda mot att bo med bilväg.
Ja, det är ju lite slit och släp.
Mm, ja, det blir en del slit och
grejer och mat och allting. När det inte finns några affärer så att Det krävs ju en viss planering. Så det är väl alltid bra om man är på nu att man har ett reservförråd med mat om man inte kommer härifrån. Så att säga.
Om man får improvisera också.
Ja, lite så. Alltså. Lite konserver är aldrig fel att ha i källaren.
Men hur tog man sig, när ni åkte hit och då, och när började ni åka bil hit och sådär? Eller ja, gjorde
jag hade väl ingen bil från början, utan jag tror mina föräldrar köpte väl en bil någon gång. Kan det vara slutet på 15-talet? Ja, 1960 skulle jag tänka mig. En gammal begagnad Volvo Duett. Så att den åkte vi med, och då parkerade man i Fällgat hos någon som hette, ja, hette han Sjöblom också. Alla hette ju Sjöblom mer eller mindre. Om man hette Uno eller Ula, skulle det vara osagt. Men där fick vi parkera, och alla på udden här tror jag parkera på samma ställe liksom. Och sen byggdes ju, och då vart man ju hämtad då med någon från ön där då. Jim Andersson eller Henry Sjöblom då, styrman som han kallas, med sina fiskebåt, skötbåtar då. Tog ju lite tid att tuffa över fjärden där.
Mm.
Men sen så, och så Axel naturligtvis, han, Axel Söderman, han körde också hämta, och det var väl de tre mest då. Sen så han köra från Gäske, och hette han Björn, ja, tappa efter.
Just det, med Tyra.
Ja, just det. Han införskaffa ju en taxibåt där. Och det var väl också kring ganska tidigt, mitten på 60 kanske. Och han körde ju länge med den båten. Det var en del, bara några år sedan han slutade köra. Ja. Han är tyvärr avliden. Men då hämtade han ju oss. Vid, ja, det gjorde de andra också. Hämtade vi största brygga där, den som tillhörde Folk och Erik på den tiden då. För det var det djupast då, så transport då.
Ja, det var lite högre vatten på den tiden.
Ja, ja, det var det, så att
även om det inte är så många år sedan så,
nej,
men för 50 år sedan var det faktiskt högre, ja, vatten. Och här är ju så otroligt långgrund.
Det är det, ja. Det är barnsäkert överdrift, mm, kan man säga. Men sen byggdes ju hamnen där i Vrångskär. Den byggdes i början på 60-talet då, som egentligen en angöring för fiskare att leverera färsk fisk. Då. Men då var ju fisket på upphällen, så den där hamnen byggdes ju för sent. Så det var ju mer för vanliga transporter. Alltså. Och då var man ju skjutsad dit då, utav taxibåten, och det fanns ju möjlighet att parkera där. Så att, det var lite förändringar. Men sen åkte ju innan det, så åkte man ju mycket Sjögull gick inte början, utan det var ju Blidösund då företrädesvis, och det tog ju en 6 timmar, och jag menar i början där så föräldrarna, alltså de vuxna, de jobbar ju på lördagar. Och så tog båten ut från, ja, Nybroviken där och på eftermiddagen med lördagen. Och sen åkte de hem sen vid 3-4 tiden på söndag, så det var ju inte många timmar här, det var...
Men arbetade båda dina föräldrar, eller kunde en vara här ute under
sommaren? Ja, min mamma jobbade inte på somrarna, så var jag här. Mm. Min pappa jobbade ju heltid, men min mamma var. Sen så startade han, Gunnar Andersson startade väl här rederi som kallade Blidö Expressen med en båt som heter Kung Agne. Och den började väl gå 54-55, men det var ju en snabbgående båt, så den halverade ju restiden från Stockholm jämfört med Blidösund. Och han var ju trevlig prick, när Gunnar Andersson, så här, när vi grabbar åkte med där, fick man komma upp och stå i styrytan och titta. För det var som en steg, den där styrytan var lite, hela båten var väldigt speciell utseendemässigt. Det var ju plywoodbåt som är, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva den. Det såg ut som en kartong, jag vet, nej, det är svårt att säga, för det var väldigt väld över fören där. Och så var det en skjutlucka där som man sköt bakåt för att komma ut och på fördäck. Och sen styrytan var uppe. Det var ungefär som den svevade lite för sig själv då i båten. Så där var det brant steg om man klättrade upp i stål. Och så fick man stå där. Fick man platsen 4-5 personer uppe i styrytan. Då tyckte man det var spännande att få vara med där uppe. Liksom. Men sen så skaffade han, det rätteriet gick ganska bra. Så han köpte en båt till som heter Prinsen. Och sen så kom väl efter det kom den första sjögull. Jag tror att vi är inne på den tredje sjögull nu och så.
Ett stort tack till Janne Wahlström. Musiken spelas av Marcus Fagerlund och är inspelad på min veranda i somras. Mer musik av Marcus hittar du på Spotify. Tack också till min fru Anna för setup med mera. Om du vill komma i kontakt med podden så finns vi på Facebook. Sök på Norra Saltkråkan-podden. Tack för att du lyssnade.